Lördagsgästen på Retro FM.
Det är lördag förmiddag och den här veckan har inte varit som någon annan vecka. Med mig på telefon direkt från den kungliga huvudstaden, Hans Wallmark, utrikespolitisk talesperson för Moderaterna. Torsdag morgon 2022, den 24 februari. Vad kommer du minnas av den dagen?
Att jag vaknade ungefär vid 4.30 till nyheten om att i mörkret hade Ryssland invaderat grannlandet Ukraina, och sen har det varit fullt pådrag sedan dess. Och jag tror att den 24 februari kommer att bli vår generations 9 april. 9 april 1940 så gick ju nazisternas tredje rike in i Danmark och Norge. Och den skändliga händelsen kommer ganska många i en äldre generation ihåg. Och vi i den idag levande generationen kommer att komma ihåg 24 februari.
Det är intressant att du säger liksom att när Nazityskland intar Danmark och Norge, och då tänker man ju på Vladimir Putin som försöker avnazifiera Ukraina. Kommentar på den då?
Ja, men det är ju bara rent hittepå. Det är ju det som Putin sprider nu är ju någonting mellan rena uppenbara lögner och fullständiga befängdheter. Så det finns ju ingen anledning att tillmäta något utav det han säger något som helst reellt intresse, utan det här är ju en del i Putins plan på att återupprätta det ryska imperiet med lydstater, med vasaller, med stater och ledare som kröker rygg för honom, och det får inte ske.
Jag tror att det motsatta kommer att bli i Europa, så det känns ju som att det finns chans att vi kan bli eniga en gång för alla när sånt här händer.
Ja, eller i vart fall så enighet just nu vår styrka, och det är därför det är så viktigt att man har eniga beslut från EU när det gäller sanktioner och åtgärder, men också samordning mellan EU och NATO och mellan Europa och Nordamerika, men även länder i Asien, Japan till exempel, Australien. Så att enighet är just nu vårt vapen och vår styrka, och mer än någonting annat så retar detta Putin. Hans taktik är ju att härska genom att söndra, och därför måste vi visa den här tydliga, gemensamma, eniga fasaden.
Jag såg en bild på ditt Facebook, Hans, på torsdags, när en bild över en ensam ambassadör från Ukraina som sitter i bänken i riksdagshuset torsdag morgon och förbereder sina önskemål från Sverige.
Så är det. Så att jag såg ju till att vi bjöd in honom, jag och ordföranden i utrikesutskottet, på ett snabbt inkallat möte då några timmar efter att invasionen hade inletts. Och då kunde han för ett 40-tal ledamöter från alla riksdagens 8 partier berätta om vad han då visste. Och det är klart att det är ju surrealistiskt att höra en person i min egen ålder berätta att hans land anfalls, är i krig, och hans hemstad Charkiv står under belägring.
Alltså det är så surrealistiskt. Alltså varje gång någon säger att det är krig, det är Europa, och det känns ju som att har inte framförallt Ryssland, tänker jag, lärt sig någonting, landet som kanske drabbades allra värst under ett av de mest fasansfulla krig vi har haft i modern tid.
Ja, sanningen är ju den att det land som kanske drabbades mest var Ukraina och möjligtvis Belarus. Det var där de stora slagen stod. Mm. Och nu är det alltså Ryssland som hotar Kiev. Det är förfärligt. Och det är precis som du säger, att detta är ju någonting som vi i Europa på vår kontinent inte har upplevt sedan vapnen tystade 1945. Vi har haft det kommunistiska förtrycket, vi har haft Berlinmuren, vi har haft järnridån. Men detta att ett land anfaller ett annat, det är ju ingenting som har upplevts på ungefär 80 år. Delvis också därför att det har funnits starka strukturer mot det. Vi har haft olika former av internationella samarbeten. EU är ett sånt, Europarådet ett annat. Det finns en organisation som heter OSSE, en tredje. NATOs betydelse ska inte heller underskattas. Så det får man ju också komma ihåg, att Ukraina är ju tyvärr inte NATO-medlem. Ja, det är ju tyvärr inte Sverige och Finland heller. Och det är ju därför inte heller något annat land kommer med soldater till hjälp. Därför att det är bara länder som är delar av NATO som kan påräkna sig den typen av stöd. Och det är ju en påminnelse även till oss i Sverige.
Precis vad jag skulle vilja komma till också, Hans, alltså att NATO-medlemskapet har ju snackats om, känns hur länge som helst, och blir väldigt aktuellt just nu. Hur ser du de kommande månaderna liksom, både vad gäller NATO-medlemskap och Rysslands relation till Sverige? Vi har ju redan känt av det lite grann här på Gotland här förleden.
Ja, alltså jag tror att vad Ryssland kommer att göra, det är otroligt svårt att spekulera om. Och dessutom, huvuddelen av vad som kommer att hända sitter ju i Putins huvud, och dit har man ju inte riktigt tillgång. Men när det gäller NATO-debatten så tror jag att den nog kommer att öka i betydelse. Kanske när vi har lämnat den här akuta krigsfasen i Ukraina. Men då kommer nog folk att börja reflektera just kring det jag nämnde. Att en förklaring till att ingen kommer till Ukrainas direkta hjälp, det är ju därför att landet då inte är medlem av varken NATO eller EU. Det sker en del ekonomiska paket, det betyder jättemycket. Man har olika former av solidaritetsyttringar, det betyder en hel del. Man skickar också civil hjälp, och vissa länder skickar ju också defensiva vapen. Men det kommer inga soldater, just utav det skälet att man är inte medlem. Och det är det som gör den frågan, tror jag, kommer att bli liksom mer aktuell. Därför att det blir så uppenbart. Det är liksom digitalt. Man är med eller man är inte med.
Och om det skulle ske, den politiska processen för ett eventuellt medlemskap eller icke, alltså hur ser den ut i så fall framöver, Hans?
Men jag tror att diskussionen kommer att fortsätta, och vi får ju fortlöpande opinionsmätningar både på stödet för NATO i Sverige och i Finland. Och tendensen är ju entydig, vi ser att stödet ökar. Men sanningen är ju också den att det är ganska jämnt. Jag skulle säga att lite beroende, om man tittar på mätningarna sammantaget, så skulle jag säga att ungefär 40% av svenska folket är för, 40% emot och 20% har inte bestämt sig än. Däremot så ser man att de som börjar bestämma sig tenderar till att tycka medlemskapet är bättre än inte. Men jag tror att den diskussionen kommer att fortsätta, allra helst när vi går in i nästa fas, det vill säga att vapnen tystnar.
Jag är mest bekymrad över motreaktioner från Ryssland, kanske då i form av cyberattacker som har blivit nästan signum för Putin-regimen. Ja. Något vi kan vänta oss här i Sverige också kanske?
Absolut, och det därför gäller det ju att, så att säga, öka medvetenheten på alla nivåer. Du nämnde ju till exempel Gotland, där har ju Försvarsmakten offentligt och tydligt visat att man har, så att säga, ökat garden. Jag tror att man ökar garden på en mängd andra håll. Men absolut att man ska ha insikten om cyberattacker. Och vi ser ju sårbarheten. Det händer ju, så att säga, en större matvarukedja i Sverige här. Därför att ett amerikanskt system attackerades. Men indirekt så innebar det ju att ett antal butiker inte kunde fungera under ett antal dagar, med svåra följder för enskilda konsumenter och även de som är anställda. Jag tror dessutom att man också ska vara medveten om all denna propaganda och det vi kallar fake news, falska nyheter. Det är ju också Ryssland mästerliga på. Man har ju den här typen av trojanska hästar. Alltså man har sprider ut massa dynga på nätet, och det gäller att därför vara väldigt källkritisk.
Det är kanske någonting som, alltså, det känns ju som att i västsidan så är vi väldigt duktiga på att försvara oss mot dylika attacker, men det känns ju som att en offensiv förmåga, det snackas i varje fall inte så mycket om det på västsidan, att vi skulle ha sådan.
Jo, det har vi absolut när det gäller cyber, men däremot så ska man vara otroligt försiktig med att använda den. För den får ju väldigt, kan ju få väldigt svåra följder för enskilda, som jag då till exempel nämnde, att man kan slå ut liksom butiker, varukedjor och den typen av saker. När det gäller lögnen och de falska nyheterna, så tror jag att det är oerhört viktigt att vi på vår sida ska inte producera egna falska nyheter eller egen propaganda, utan där lögnen är vapnet, där måste sanningen vara motvapnet.
Du, jag sitter också och tänker, hur oroliga ska vi vara nu? Alltså, vi såg ju hur Putin rullade rakt in och rullade över Ukraina och icke-NATO-medlem. Alltså, hur bekymrade ska vi vara i Sverige, tycker du, alltså, som vanliga medborgare?
Nej, men där tycker jag att både försvarsministern och försvarsmakten är väldigt tydliga med att det finns just nu inget omedelbart hot mot Sverige. Däremot om en konflikt skulle växa och det skulle bli fler länder som dras in, så ju närmare det kommer Sverige desto farligare blir det också för Sverige. Men det är ett mycket sämre säkerhetsläge generellt sett i Europa idag än för 20-30 år sedan. Och det har ju då tagit ytterligare ett jack neråt. Det är ännu sämre, ännu kallare, ännu bistrare nu när ett fritt, självständigt, demokratiskt land så här brutalt anfalls av en granne. Så att det är klart att det sänder chockvågor, men inte så att vi nödvändigtvis liksom behöver känna någon slags fara som det ser ut just nu i Sverige. Absolut inte. Och det är ju viktigt också, inte minst därför att ja, det är ju lätt så att yngre personer påverkas väldigt mycket av vad som finns på nätet och förekommer i media. Och då är det viktigt att liksom just nu förklara att nej, det finns inget omedelbart hot här och nu mot oss. Men vi ska naturligtvis känna solidaritet med de människor som nu sitter och darrar i skyddsrum runt om i Ukraina. Därför att ett grannland anfaller dem.
Handlingskraft känns ju som att man har försökt visa från västsidan, både från USA nerifrån EU med sanktioner, men det känns ju som att åtminstone i det korta perspektivet är någonting som Putin och kompani och Lukashenko borstar av sig som damm.
Ja, men jag tror att de sanktioner som man nu tar fram, de slår hårdare och bredare än tidigare. Men jag och jag tror att också den svenska regeringen tycker att man skulle kunna ha ännu tuffare, ännu tydligare sanktioner. Sen tycker jag också att det är viktigt att man slår mot Putin och hans krets. Alltså Putin har ju ett gäng människor som har snattat, stulit utav det ryska folket. Det är otroliga belopp de har. Och då tror jag att man skulle slå direkt mot deras tillgångar. Stoppa dem, de ska inte få använda dem. De ska inte kunna liksom använda sina kreditkort eller deras familjer när de är i resten av Europa. Och de har ju tillgångar, inte minst exempel i Storbritannien. Jag tror att man ska hitta de här 35 närmaste gubbarna runt Putin som förvaltar både sina egna pengar och Putins egna pengar. Och stoppa deras möjligheter att ha kontroll över sina tillgångar. Man ska slå precis där det gör som ondast mot Putin. Och i hans fall så är det ju mot hans egen plånbok.
Men frågan är hur ont det kommer göra, Hans. En tanke på att vi har ett land ännu längre österut borta, Kina, som gladeligen säkerligen kommer att både ta emot gas och olja. Och som flyger en låg flagga just nu när kriget bröt ut.
Nej, men så är det. Just nu så har världen tre länder som vi på olika sätt brottas med. Det är Ryssland, det är Folkrepubliken Kina och det är Iran. Och detta triumvirat konspirerar ju ihop på olika sätt och agerar mot fred och säkerhet i hela världen. Så Kina är absolut en stödjare av Ryssland, om än ganska försiktig än så länge. För man ska också veta att den kinesiska ekonomin är otroligt invävd i den amerikanska och den europeiska. Så att jag tror att man också från kinesisk sida aktar sig att allt för långt gånget kacka i det som kan delvis vara eget bo.
Hans Wallmark, stort tack för att du kunde lugna våra oroliga svenska nerver lite grann, och vi skänker en tanke till folket nere i Ukraina.
Absolut, och stort tack.
Lördagsgästen på Retro FM.